Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker. Studio Klassiker nummer 130 faktiskt. Jag heter Carl Egelius och jag står här i Klassikers poddstudio tillsammans med Björn Meyer.
Så är det, hej!
Hej! Och Fredrik Nyblad.
Hallå! Nu har vi börjat ta bort det här med vilka bilmodeller som podd...
Ja, vad får ni för associationer Fiat av 130?
Ja, verkligen Fiat, Fiat rakt av.
Ja, vad är det för Fiat då?
Det är väl en lite större sedan, va, eller?
Mm, ja, väl... lyxfiat.
Alltså för att vara en Fiat.
Ja, men även det var ju deras konkurrensmedel i klassen som Mercedes och BMW. Jag tror den kom 69, den fyrdörrsmodellen. Fanns ju då med V6a i två olika storlekar, om jag minns rätt. Sen kom det en Pininfarina ritad kupé.
Just det.
Som ser helt annorlunda ut än sedanversionen. Sedanversionen anknyter ju lite grann till Fiat formspråk, och det var ju också en bil som ritades av Centro Stile, tror jag det hette. Men den andra var ju gjord av Pininfarina och ytterst elegant.
Jättesnygg.
Verkligen. Lite Ferrari-känsla.
Mm. Jag tycker att sedanen är en snygging också. En schysst bil.
Och så har vi väl Skoda. En tävlingsbil, eller minns jag fel?
Skoda Coupé 130 Rapid. Den sista Skoda Coupén.
Med bakmotor. Okay, jag hade fel.
Den hette 130. Det fanns en 130 RS också.
Ja, det var den jag tänkte på.
Ja, det är helt precis. Riktigt. Mm. Som var en tävlingsbil, precis. Men, och den här 130 Rapid var ju då... lite av en fattigmans Porsche 911. Eller?
Ja, absolut, absolut. I min tanke börjar jag tänka på andra bilmärken. Så vi inte glömmer någon.
Ja, kommer ni på några fler 130 då?
Alltså, nu sa ju Fredrik precis bilmärke här, och det kan jag inte påstå att det är, men jag kommer ju tänka på en annan 130. Det är faktiskt Massey Ferguson 130.
Mm-hmm.
Trevlig traktor.
En traktor alltså. Vad är för storlek på den traktorn då?
Alltså, många har säkert koll på Grollen. Alltså Ferguson 25. Sen kom ju 35. Det här var en, och den är lite större. 130 är också ännu lite större. Men fortfarande ganska liksom
hanterlig.
Ja.
Har ni haft någon traktor? Har du haft någon traktor, Björn?
Nej, inte än.
Men
jag vill ha en traktor.
Det står på listan.
Absolut.
Var det en i plast med pedaler?
Ja, jo, det har jag haft. Det är sant.
Ford stod det på den.
Ja, sån hade jag också.
Mm, de var fina.
De lät fint mot parkettgolvet när de kom rullande.
Jaha, jag körde ute.
Jaha. Men trädgårdstraktor. En wheelhorse finns sedan länge i familjen. Den lärde jag mig att backa med släp med.
Ah. Okej. Okay. Mm. Det var lite bra användning.
Ja, verkligen. Ja. Mm. Minsta lilla trädgårdsarbete var plötsligt relevant när vi hade den där och kunde då svänga upp med traktorn och lasta på någon liten flaga av ett löv på ett släpet och sen köra iväg det någonstans långt bort. Mm. alla ursäkter var bra.
Mm.
En encylindrig kolermotor satte under den långa huvudet. Och den är verkligen, den här Wheelhorsen är ju, ser verkligen ut som en traktor med lång huvud, och man sitter där. Så man tror verkligen att man kör en riktig traktor när man kör den, men den som ser den ser ju in någonting annat.
Ja, men det är ändå schysst att man har plockat upp den formgivningen, tycker jag. För en del såna här trädgårdsredskap ser ju ut som en, jag vet inte vad, som en hushållsassistent eller...
Ja, men den är ju hopplös att klippa gräset med, för aggregatet sitter ju mellan axlarna, så man får ju, det blir ju hela tiden.
Man ska komma åt fria någonstans. Ytor helt,
ja,
enkelt.
Så att de här som har frontklippare och midjestyrning, ja. de är ju överlägsna vad det gäller att faktiskt använda.
Ja, nej, men visst, har man det minsta med buskar och sånt där så är de ju jättebra, ja, såklart.
Men då får man köpa en sån också.
Ja, men de är inte snygga.
Nej, precis. Men 130, jag kom faktiskt på en till bil, 130. Man lägger till ett litet H på slutet.
Ja, just det.
Vad har vi då?
Mercedes.
Just precis.
Har vi på 30-talet, väl.
Mm. Mm. Deras H står då för?
Häck.
Just det.
Bakmotoriserade lilla Scarbugs-aktiga bilen.
Skillnad från den som är Forn.
Mm, just det.
Ja.
Och det var ju alltså deras, ja, ska man säga, utmanare till vad som skulle bli Volkswagen typ 1.
Mm.
Kan man väl säga. Den tillverkades ju, så att den fanns ju före Volkswagen typ 1, men det var ju en deras folkbil helt enkelt.
Mm.
Med häckmotor och en ganska så mjuk framdel.
Mm.
Med risk för att jag nu kommer att bli förständigt bli förlöjligad för detta, men glömmer vi inte en svensk bil?
Vad har vi då?
Ja, det är jag som är dålig på siffror, och sen är det en beteckning som vi inte använder så mycket i Sverige. Nämligen Amazon, tvådörrars Amazon.
Ah, kod.
Ja, kod, då pratar vi om internkoder här alltså. Ska vi föra in det i diskussionen också?
Ja, det är väl i de där den kanske inte... Där...
Den fick ju inte heta Amazon.
Nej,
på alla marknader.
Men ändå så står det ju Amazon överallt, även i utländska broschyrer. Mm. Sådär, så att, ja.
Mm. Men P130 var alltså tvådörrarsversionen av Amazon.
Precis.
Och vad hette då fyrdörrarsversionen?
120.
Och då missar vi den i avsnitt 120.
Ja. Kan vi gå tillbaka och
repetera? Jag ska skriva ett brev här.
Kära klassiker.
Men vad hette kombin då?
Den hette P220.
Just det, 220, precis. Ja,
den enda man minns av den där är ju 123 GT, för att den hette ju 123 GT även här.
Ja, och sen fanns det ju 122S och 121,
ja,
och
det
är väldigt många olika siffror där. Så jag tycker det är ganska skönt att vi fick behålla Amazon i Sverige. Det var i Tyskland som det fanns, det var någon moped som hette Amazon. Mm,
en kortlivad Chrysler.
Ja,
precis.
Som förstörde alltihop.
Ja.
Det finns ganska många sådana historier om bilmärken som inte fick heta det de, eller modeller som inte fick heta det de man från början tänkte sig.
Ja.
Porsche 911 skulle heta 911, och då fick de på nöten av Peugeot som tyckte att alla tresiffriga kombinationer med en nolla i mitten, det var deras. Och Porsche vek sig.
Och det trevliga är att man vek sig, så vitt jag vet i alla fall, utan några... Det var inte så att någon blev stämd eller så, utan det var en gentleman's agreement liksom, att man kom överens om detta.
Det var det nog, ja, precis. Och sen så var det ju då Volvo när de skulle lansera sin nya mellanklassare.
S4 och F4.
Precis. Och då tyckte Audi...
Tyckte inte Audi om.
Nej, de hade S4 tyckte de. Och Volvo vek sig.
Och där hade det ju kommit långt. Det fanns emblem, det fanns pressbilder, det finns en... Jag har en instruktionsbok i mitt rum. Det
finns en broschyr.
Ja.
Så det blev S40 och V40, inte F40.
Nej.
För det var väl då hade väl Ferrari blivit arga. om F40 hade kommit, så att det är verkligen svårare och svårare.
Och F skulle väl vara flex, om jag minns rätt.
Aha.
Så blev det versatile istället, ursäkta uttalet. men det är roligt med den där, när man bytte namn där, var att man bytte namn på alla modeller, även de befintliga modellerna, utom en.
Och det var?
940. Så den fick hänga kvar.
Ja, just det.
I två år.
Mm. De andra fick heta S och V.
Ja.
Och även 960 fick heta S90 och V90.
Precis. Och där finns det ju två broschyrer för samma årsmodell.
Mm.
Man måste ha båda.
Det är klart att man måste ha båda. Men bara nu för i förra veckan så blev det ett namnbyte.
Precis, och fråga inte vad det blev.
Det var Alfa Romeo som lanserade sin nya någon sorts batterisuv av något slag som Milano. Man gjorde en stor lansering, man hade pressvisning, man hade folk inbjudna och alla började då tycka till om den här Milano, vad de tyckte om designen och vad de tyckte om att Alfa Romeo var en SUV och alltihopa. Det drog igång som vanligt. Och sen så plötsligt så meddelade då Stellantis, som det här, det låter lite ont, det här företaget som en dödsstjärnan Stellantis, som nu äger i princip hela Europas bilindustri vid det här laget. De gick ut med en meddelande om att italienska staten hade stoppat namnet Milano. Det är nämligen så att om man har ett italienskt klingande namn på en produkt så måste produkten komma från Italien. Och Alfa Romeo, ja, märket kommer från Italien och emblemet, Alfa Romeo-emblemet är ju samma som stadsvapnet Milano. Mm, ja. Men de har ingen tillverkning i Milano-trakten längre. Och just den här Alfa Romeo Milano, den tillverkas i Polen. Så detta stack i ögonen och då blev det stopp.
Ja, tufft. Vad heter Milano på polska? Heter det Milano också eller gör de som tyskarna och döper det till något nästan likadant?
Ja, det övergår min kunskapsnivå faktiskt.
Men om vi kör lite memory lane, det finns ju ett antal bilar som hetat olika städer.
Mm.
Chrysler, New Yorker och...
Mm.
Men vad finns det mer?
Ja, vad har vi mer? Vi har väl Volvo Torslanda. Nej, det är inte en bil. Jo, det fanns en Torslanda-modell.
Ja, det finns det. En I40, men det finns ju också faktiskt Stockholm och Malmö edition av just 940. Men det är ju lite smalare med små editions med något litet klistermärke. Men finns det inga fler bilmodeller som hetat som en stad?
Alfa Romeo. Jag har använt namnet Milano förut på Alfa 75.
Ja, ja.
Men då sålde de den i USA. Och den var ju byggd i Milano. Och, och så att det var ju kanske inte så kontroversiellt. I Europa hette den inte Milano, det hette den Amerika. För eftersom den såldes i USA.
Mm-hmm.
Nej, det fanns en Milano i Sverige också.
Ja.
Parisien, det blir väl också sådär parisisk.
Ja, precis.
Ford Torino har vi faktiskt haft.
Ja, just det.
Tillbaka till Italien då.
Just det, precis.
Men inte så mycket Turin egentligen.
Ja, och det var ju, måste ju, vad sa italienska staten om det?
Ja, det var intressant att veta.
En amerikansk bil som hette, och sen har vi ju Monte Carlo.
Ja.
Det är ju flera olika modeller. Vi åkte faktiskt i en Skoda Monte Carlo.
Jo.
Åt lunch här häromdagen. Så det är... Ja, det plockar man gärna. Men Milano var det alltså stopp för.
Mm.
Och då valde Alfa Romeo att döpa om den till Junior.
Manligt.
Och det var lite lustigt för jag och Kalle Karlqvist, vi pratade om det här med Junior för inte så länge. Så min lilla Alfa 1600, den heter Junior, GT Junior. Och vi sa att det här är ett namn som ingen skulle kunna komma på att ha idag. För idag ska allting vara så stort och aggressivt. Och, och så här.
Senior
verkligen. Redan i namnet på något vis erkänna någon sorts underlägsenhet. Det är ju helt ur tiden. Liksom. Så vi börjar fundera på vilka bilar som har hetat Junior genom åren och det är väldigt, väldigt många.
Mm.
Vi ska inte trötta er med den listan nu men det kanske kommer i ett framtida nummer av klassiker. Men jag tyckte, på något vis så blev jag glad av namnet Junior. Och i det här pressmeddelandet som Stellantis då skickade ut så var de också glada, påstod de. För de tackade så hemskt mycket för den extra uppmärksamhet som de hade fått av detta debacle. Och det var publicitet som inte kunde köpas för pengar, ansåg de.
Mm. Vem vet? Lite schysst ändå. Jag kan också tycka att det är lite kul med Junior. Jag menar, vi har ju Julia också, som ju är ett snällare namn ändå än någon sånt här macho hejhå-namn. Och dessutom ett som de har plockat ur egna historien och använt förut.
Precis. Och Julietta, som då är diminutivformen av Julia. Så att, det är
kanske ett lyckokast.
Ja, det kan vara det, tycker jag. Jag tror på det där. Ja, från en liten kort introduktion av att det var avsnitt 130 till detta. Men Fredrik, jag ställer en öppen fråga här nu. Vad har hänt?
Det har varit dags att hämta ut en bil ur ladan. Och jag, så har jag också övningskört med min son i den bilen. Den första överraskningen, det handlar alltså om min Volvo 360 GL från 1988 som jag köpte med lite strax över 2000 mil på mätaren. Och min första överraskning var att på vägen från vinterförvaring så gick den över 2500 mil. Jag förstår inte vad som har hänt riktigt.
Du har kört 500 mil med?
Ja, 400 i alla fall.
Ja, ja, det är väl bra.
450. Och jag har sagt förut att jag inte har någon bilångest på den bilen. Men det var ändå så där, vad händer nu? Jag känner att jag blev bestulen på minst 100 mil där, som jag inte förstår vad som händer riktigt.
Okej, den kanske har stått och klockat upp sig själv i ladan.
Tog en liten tur.
Ja, ja. Det kan ju vara så här. Vi hade en Alfa 33 som där vägmätarställningen kunde hoppa 1000 mil.
Oj! Eller ja. Säljer vi rätt tillfälle?
Ja, och lite olika håll har jag för mig att det var dessutom. Så det var väldigt opolitligt.
Ja. Nej, men jag har ju pratat om det här, jag och min son Axel, och jag hade ju förberett honom på att det här med styrketräning, att han håller på med det är en ganska bra grej om du ska ut, om man ska köra den här bilen.
Mm-hmm.
Men han blev ju ändå överraskad eftersom han ju aldrig kört en bil förut utan servo. Och den är ju extremt tungstyrd.
Är den det? Ändå, ja. Jaha.
Det tycker jag.
Man tycker ändå att det är ganska smala däck och det är inte så mycket vikt på fram.
Nej, men det är någonting. Jag vet inte om det är fel på mitt exemplar. Men för att
har du pumpat däcken?
Ja, har jag faktiskt. Det var till och med så att det var när den såldes från första ägarfamiljen, så skickade de in den på verkstad för de trodde att de var fel på den för att de var så tungstyrd.
Mm-hmm.
Vilket jag trodde då berodde på att det var dåligt med luft i däcken faktiskt. Nej, den är fortfarande tungstyrd.
Okej, okay. Men har du jämfört med någon annan 360?
Har du det har jag gjort, och de är ju tungstyrda.
De är tungstyrda,
ja. Mm. Men det roliga är att just den här årsmodellen, då kom det ju att man kunde få servo som tillval. Men det var väldigt få som gjorde det. Och jag har en teori om det, och det är ju att det var ju mest äldre som köpte 300-serien, och när de då skulle köpa en ny bil 1988, så hade ju de den bilen de lämnade in då, den hade ju inte servo kanske.
Nej.
Och då tänkte de, vad ska jag med servo till?
Sen kan man väl också tänka sig kanske att det var bilar som man köpte på liksom lagerbilar.
Ja,
det var
absolut.
Inte så att man satt och liksom fyllde i någon kryssade och rörde massa rutor och satt och väntade sedan i 4 månader på att bilen skulle komma från Holland.
Ja.
Ja, men vad tyckte han annars då?
Han tyckte det var jättekul, och jag tyckte det gick jättebra. Och jag la upp en bild i en grupp för 300-serien sen, och då fick jag ju lite kommentarer. Oj, det var vådligt gjort av dig, och tänk att du vågar göra det. Men jag tycker nog ändå att man ska våga använda sina bilar.
Mm. Det tycker jag är helt riktigt. Men faktiskt, jag upptäckte faktiskt en liten nackdel med den entusiastbilförsäkring som jag har på mina. Mm. Där är övningskörning uttryckligen förbjudet.
Mm.
Så att, men jag vet att du har inte den.
Nej.
Det försäkringsbolaget.
Nej.
Men och det är ju lite... Det är lite, om man då värnar om att en återväxt inom hobbyn, så är det, varför ska övningskörning inte vara med i... Hur mycket olyckor händer med övningskörning? Jag tror inte det är så mycket.
Nej, och det möjligen är en liten småskada då, möjligen.
Ja.
Kan man väl tänka sig, men det har jag hittills klarat oss undan i alla fall. Men...
Mm. Var det en känsla av glädje att ta ut den här bilen igen? Eller kände du att det är nu har tiden gått, nu är
det
dags
det
att skiljas åt?
Ja. Nej. Jag tycker den är så rolig.
Ja. Vad är det som är roligast med en Volvo 360 då?
Ja, men just den här bilen är ju det spelar ingen roll vad det är för modell egentligen, men den är ju en tidskapsel, just att den har gått så otroligt lite och så otroligt orörd.
Så du pratar om exemplaret?
Ja, nu pratar jag om exemplaret, och det skulle kunna vara vilket märke som helst. Att kunna få ha en bil som har gått så lite som 2500 mil, som är över 30 år, och då man känner att mekaniskt funkar den ju väldigt, väldigt bra. Att den är verkligen, den har ju gått så lite liksom, och det känns fortfarande att de här grejerna håller, för att de har ju inte använts. Men nu har jag kört så pass mycket så att saker är lite lagom mycket igång liksom.
Då satt det dina spår i bilen.
Ja, nej, men det är jätteroligt.
Ja. Kul.
Den gör mig jätteglad.
Ja, Björn, vad har hänt
Ja, men nu har det hänt saker faktiskt. Ja, men för ett antal veckor sedan då blev jag stressad, för då var det ju, ja, men det var ju nästan varmt ute och jag kände att nu måste jag ju se till att få fart på den här.
Ja, det var sommaren 2024 du upplevde.
Ja, precis.
Den dagen alltså.
Jag hann inte köra någonting. Ja. Nej, men det var ju, och jag kände att oj, jag måste skicka efter delar från Tyskland och jag måste göra så, jag måste få klart det. Och nu har det ju, nu har stressen kanske sjunkit undan lite grann, men det är ju, det är lurigt, för snart så är det ju verkligen dags. Nej, men jag köpte en motorcykel i vintras. En NV42, en tvåtakts motorcykel från 1955.
Som egentligen är en DKV.
som egentligen är en DKV. Nymans i Uppsala, köpte in dem där, bytte tank och sadel och satte på sina egna emblem på dem. Renoverad för strax över 20 år sedan. Fortfarande i bra skick. Men de senaste åren så har den stått still. Så att det var lite grejer som behövde ses över. Så att, nu har jag fått paket från Tyskland och nu har jag bytt gaffelbergar och handtag och fyllt på ny eller bytt gaffelolja och ska ge mig på bakbromsen och sen så ska den väl vara ganska fit for fight. Så att det tar sig.
Okej.
Okay. Det är väl bakbromsen som, jag ska inte säga att jag är nervös för, men alltså den är lite udda för den är hydraulisk, vilket är väldigt ovanligt på en sån här gammal motorcykel.
Jaha.
Men det gjorde den för att då så var 350 18 hästar ganska stort faktiskt. Så att de fanns att köpa med sidvagn. Och då kunde man enkelt, det finns en extra utgång från bromscylindern. Så man kunde väldigt enkelt få broms på sidvagnshjulet också. Så därför är den hydraulisk. Och det här hade ju stått ett tag så det hade guckat igen lite grann och tätningarna var torra. Men nu har jag nya gummitätningar och ska göra rent och sätta ihop och lufta. Och förhoppningsvis så kommer det att funka.
Ja, det ska ju vara kallt några dagar till när vi sänder det här. Men sen så ska det ju smälla till. Då, det kanske är precis lagom, precis då den är färdig.
Ja, jag tror det. Jag har några dagar på mig.
Ja.
Sen så är det dags. Ja, men det ska bli jättekul. Jag har kört den i och för sig för 5, 6, 7 år sedan en gång. Annars har jag bara...
Var det då du yttrade orden om den någonsin blir till salu?
Ja, men lite åt det hållet.
Ja.
Men sen så har jag bara kört den i ett parkeringsgarage. Rundat några betongstolpar och tyckte att det känns jättetrevligt. Men jag har inte varit ute och kört den på väg än. Så att jag är spänd. Spänd förväntan.
Vad ser du framför dig? Är det långturer eller är det vad...
Nej, alltså det här är väl ingen... Jag tror att man kan hålla utan problem 80-90, så att jag kan ju ändå göra skapliga svängar.
Mm.
Men det kanske inte är så att jag åker inte till Tyskland och vänder och kollar på faderlandet.
Nej, alla kommer ju säga att det där är en DK.
Ja, det kommer de garanterat säga.
Nej, det är det inte.
Ja, nej, men 10, 15, 20 mil på dagen, sådär. Det ska väl vara helt okej.
Okay. Och hur liksom, faller den in i ditt övriga motorcykelinnehav? Var sorterar den in sig? Vad får du ut av den här som du inte får ut av BMWn eller din Monark?
Alltså BMWn är ju hyfsat modern, 70-tal, och är ju mycket starkare och går mycket snabbare. De andra två takterna som jag har är ju några år äldre bara än den här. Ett kluster kring 1952. Men de är ändå... Alltså det skiljer rätt mycket i teknik, och den här är tvåcylindrig och känns starkare och modernare. Så jag tror att det här faktiskt blir en cykel som jag faktiskt kan åka lite längre på. Även om det inte blir jättelångfärder. De mindre tvåtaktarna är väl mer utflyktsmaskiner för lite kortare turer. Det går att åka långt på dem också, men jag kanske inte har tålamodet med det, känner jag.
Får ta det pö om pö lite grann, ja, stegvis.
Ja, men precis.
Ja. Men visst är det så att motorcyklar av just den här kalibern, de är väldigt prisvärda.
Ja, alltså det finns. Just den här är väl lite dyrare faktiskt. Ja. För det finns ganska många i Tyskland som tycker att det här är en kul modell. Däremot de här, alltså från 125, 150, 175 och 250 från åren i början på 50-talet så finns det jättemycket som är verkligen, det kostar inte mycket alls. Och det är roliga maskiner och de är enkla att hålla på med också. Det är ganska okomplicerat. Sen får man inte ha för stora krav på bromsar och på prestanda och sådär. Men det är jättemycket rolig åkning för väldigt lite pengar.
Och det är mycket av de här svenska Husqvarna och Monark och så här som...
Ja, det finns, alltså det såldes ju vansinniga mängder från 47, 48 och fram till 52, 53. Och det finns väldigt många kvar. Och det är många som, alltså det går fortfarande att hitta som är sådana maskiner som är i ganska bra skick och som är lätta att sätta fart på. Så att jag rekommenderar det verkligen.
Så nästa vinter kanske står en ytterligare en motorcykel i verkstaden?
Alltså det vore inte alls omöjligt. jag har en liten lista.
Ja.
Den inkluderar både små och stora motorcyklar.
Kul.
Vad har hänt i Karls fordonsvärld?
Ja, i fordonsvärlden måste jag känna att det har inte hänt särskilt mycket. Det är mycket funderande runt de olika bilarna och så här, men det har inte varit så mycket action. Däremot så har jag, och kanske beror det på att jag har hängt ganska mycket på en Facebookgrupp som kallas för Bilannonsfrossa.
Aha.
Jag tycker att bara titeln på gruppen tycker jag är... Den är skön för den innefattar både den här frossan som man får av att man måste köpa någonting, men också frossan man får av att se vad som finns där ute och vad man absolut inte vill ha. Den här gruppen startades för några år sedan och har, jag tror att det är typ 1300 medlemmar. Och det som är kul med det, du är också med i den här gruppen, Fredrik.
Absolut.
Är du också med?
Jag vet inte.
Du kanske har sett något inlägg där.
Ja, absolut. Jo, men jag vet precis vilken det är, men frågan är om jag är med. Jag måste bli, ja. I så fall.
Men den är ju lite av en tidstjuv kanske man kan säga. Men ja, samtidigt så är det ju...
Det är bland de absolut bästa Facebookgrupperna.
Ja, det är ju det, för det är en ganska hög nivå.
Ja.
Man får reda på grejer som man inte skulle se någon annanstans. Det är 1300 personer som hela tiden scoutar runt över hela klotets olika små internetsidor och hittar udda, spännande, konstiga bilar till salu.
Ja, hela globen ser det. Senast nu för några dagar sedan så dök en aldrig hört talas om en buss, minibussversion av Zill. Alltså den mest exklusiva limousin du kunde få i Sovjetunionen i någon slags bussversion.
Ja.
Och man ser ju att hjulen, det är ju rejäla doningar. Det är liksom inte någon det är något helt annat än en husbil från Västeuropa.
Mm. Det är någon sorts, ja, men man är så här, verkligen en framtidsbil i tanke, ja, att det här ska de sitta topparna och konferera i den här glasburen när de åker mellan de olika kosmopolitiska städerna. Så här. Det är mycket spännande. Och bara för några timmar sedan så dök det upp en annan väldigt, väldigt konstig, om man pratar bussar. En sån här Porsche-motoriserad, ja, Volkswagen T3 som en av medlemmarna la upp, som står hos en bilhandlare i Holland. En Caravell som de satte i en 3,2 liters Porsche 6a i då, och det var Porsche som gjorde det här. Så de är alltså registrerade som Porsche. Det står Porsche i registreringsbeviset och det står Porsche i ratten och det. Den kostade enormt mycket pengar då. Enligt den annonsen så var det bara 7 som byggdes, men det kom snabbt kommentarer i det här. Det är också väldigt roligt för det är så många som är kunniga som kommer med intressanta inlägg. Och det var någon som sa, nej, det kan inte stämma, det måste vara med fler. Det finns tydligen 2 stycken i Sverige.
Wow.
Av såna här Porsche. Och det var då, jag hade tagit en folkabuss och gjort en... Det verkligen omöjliga uppdraget att göra en folkabuss så snabb som möjligt, och särskilt den här T3-an som verkligen är en fyrkantig mojäng. Toppfart 185 med den här motorn på 230 hästar någonting. Och så har man då givetvis kastat in lite läderklädsel och lite extra mätare och luftkonditionering där det sitter en jättepanel i taket där framme. Och den kostar alltså då omkring motsvarande 1 miljon kronor.
Wow.
1988. Och allt detta baserar jag på information som jag fått från Bilannonsfrossa. För jag tror på den informationen. Nu begär man, vad tror ni att man begär för en lite, och det står så här, den behöver renoveras lite.
Okay.
Och den ser inte helt, jag vet inte om det var så att de levererade den med plywoodsidor på dörrarna, framdörrarna. Det var det nu i alla fall. Så den ser ut att ha varit med om ett och annat, den här vita karavellen.
Ja, men alltså en bil tillverkade då uppemot 15 exemplar och det började på P.
Ja.
Ja, det måste ju ändå kosta 2 miljoner minst.
Ja, om du dubblar det så är du 364 900 euro.
Som hittat.
Ville man ha för den.
Ja.
Ja, men den fastnade. Ja, plötsligt så hade det gått i 20 minuter. Så det var därför jag var lite sen in i studion här faktiskt. Nej, men den här bilarnasfrossa, det är Facebookgruppen där. Det är ju en sluten grupp, så man måste ju känna någon.
Ja,
för att komma med.
Och just det där man känner någon där. Om man ser en annons som man tycker är rolig, då kan man ju tipsa en kompis som man tycker om någonting man tycker de ska sälja. Och det här är liksom det kan ju dels vara att någonting är underhållande, men det kan ju också vara tipsa en kompisläget att man tycker att någonting är en frossa på riktigt sådär, liksom.
Och det är väldigt roligt att se vad olika människor går loss på, för det kan vara en A-traktor och det kan vara en Volkswagen buss med Porsche motor och sen kan det vara så här rena drömbilar och så.
Men så kan det ju vara så att man faktiskt tänker köpa någonting. Då kan man ju inte tipsa om på bilannonsfrossa.
Nej, de kommer ju aldrig ut där.
Nej, men jag har faktiskt varit så ful att jag har köpt en bil och sen lagt ut dem på bilannonsfrossa.
Jaha, okej. Okay. Är det verkligen... jag undrar om jag ska anmäla dig. För jag tror inte att det där i enhet med reglerna.
Ja, vad står det i reglerna?
Nej, men en regel som väl finns är att man kanske inte ska tuta i egen lur så mycket.
Nej, det står verkligen uttryckligen.
Ja, alltså att man ska inte... göra reklam för sina egna annonser.
Nej, precis. Nej, men det som är kul med bilarnasfrossa är just det här att det kommer en väldigt massa olika bilar från väldigt många olika håll. Och det är inte, det förekommer ju, men det är inte så mycket så här nedklankande på att någon ska ha så och så mycket för en bil eller att de inte
kan stava
eller sån här saker. Utan det allra flesta handlar liksom om att kolla här vad jag har hittat. Mm. Och det är ju otroligt vilken kraft det finns i det.
Mm.
Den här amerikanska bilannonssajten eller auktionssajten Bring a Trailer, den började ju lite grann så.
Mm.
Att det var en blogg som handlade om att tipsa om andras annonser. Och folk blev mer och mer på det här. Och sen så började folk höra av sig och vilja fråga, kan man få annonsera ut en bil här? Ja, kanske går. Så kom de fram mer och mer, så blev det auktioner och nu är det ju en enorm framgång, den här Bring a Trailer.
Men bilannonsfrossa fick ju problem för ett par år sedan.
Jaha.
Allvarliga problem, nämligen att Blocket hade utvecklare som hade gjort någon liten grej så att det gick plötsligt inte bra att länka till annonser på Blocket, som ju oftast är faktiskt, om vi ska välja, den dominerande källan.
Det kan ju inte ha varit avsiktligt.
Nej, så att det blev ju inga bilder. Det var liksom hälften av poängen med den här gruppen gick ju förlorade när man inte fick se en bild innan man tryckte på länken. Sådär.
Och plötsligt ökade produktiviteten i samhället med flera procent. Folk som inte la arbetstid på att sitta och titta på.
Nej, men det roliga var ju att det tog ju inte lång tid förrän, jag misstänker att Blocket fick klagomål från många håll, men inte minst från den här gruppen, så var det ju många som klagade hos Blocket. Mm. Så att det gick, försvann efter ett tag i alla fall.
Det var väl samma sak, plötsligt så hade de någon bugg där att om en bil var automatväxlad, så kom det med ordet automatisk i varje rubrik.
Ja, det var väl ännu roligare än så, det var ISK.
ISK? Först var det automatisk och sen var det bara ISK.
Ja. Och då, det måste ju vara någon som inte har körkort som tror att ISK är en förkortning för automatisk. Så att,
ja, men det är borta nu va?
Det hoppas jag verkligen.
Ja.
Inte längre någon ISK för det.
Ingen ISK för det.
Har ni köpt någon bil som har varit på
ISK
på bilannonsfrossa? Just, du köpte en bil först och säljer ut den, men...
Ja, det, och sen definitivt så finns det ju bilar som man har haft som har dykt upp där också.
Ja.
Tror jag. Ja.
Nej, men det kanske är så, man tipsar först efter att man har köpt den eller tittat på den eller så. Ja, men det kan komma ut så här verkligen erbjudanden. Den här bilen är till salu, det är inte min bil, jag vet inte vem som säljer, men jag bor i närheten. Om det är någon som vill att jag ska åka titta på den, så kan jag göra det.
Det är bra,
det är jätteschysst.
Ja, det är en community verkligen.
Ja.
Ja, så det har jag hållit på med de senaste tre veckorna.
Ja. Inte i sträck väl.
Nej. Men Fredrik, du var ju väldigt morgontidig här i lördags.
4:45 stod klockan på.
Okej.
Ja.
Och stängde du av den då? Eller?
Nej, jag behövde inte klockan. Jag vaknade mig själv 04:44.
Jaha. Ja. Ja, för det gör du alltid för att fira en Volvo-modell.
Just det.
Sen sover du till 5.44.
Precis.
Precis. Och sen fantiserar jag om 6.44 som aldrig kom.
Nej, okej. Okay. Och sen
7.45 så går det upp.
Eller 9.40. Ja, nu avvek vi från ämnet här igen.
Ja.
Vad var målet med dagen då när du gick upp klockan 4.45?
Det var säsongspremiär för Frukostklubben. Och det var då på Skeppsholmen i Stockholm. Och det brukar alltid, så vitt jag minns, vara solsken med väldigt kallt denna aprilmorgon.
Ja, man står ju också väldigt nära det kalla havet.
Precis, det blåser på där. Ja. Ordentligt. Men det är alltid väldigt fint, speciellt på bilderna när man kommer hem. För det brukar vara kallt. Mm. Men den här gången var det mer än kallt. Det var minusgrader och det snöade.
Det var premiär för...
Ja, så att det är ju roligt att när man är så här höggradigt medelålders att man kan göra nya saker faktiskt. Som att vara på en sommarträff när det snöar. Att det snöar på vinterträffar är väl en sak, men ja.
Ja. Jaha, men då var det väl många som inte dök upp då?
Alltså jag tror aldrig så många människor som var och en har tänkt att jag måste vara den enda som åker på den här träffen nu träffas på samma punkt.
Hur många bilar kom det?
Ja, drygt 80.
Oj!
Ja, så att det var ungefär så här det var de första åren på den här platsen. Sen har det liksom blivit proppfullt på Skeppsholmen, så man börjat orolig för att holmen ska sjunka. Men nu var det lite färre då, och vi i ärlighetens namn så avvecklades väl träffen lite snabbare än det brukar också.
Okay.
Men det var roligt så länge det var där.
Mm. Och du åkte dit med din Volvo 360 då, gissar jag.
Mm, den har väldigt bra värme.
Ja.
Skönt.
Ja. Nästan lite osportsligt bra värme.
Ja, precis. Och så, men jag hade nytta av mina gamla takter som nyhetsjournalist. Jag blev hånskrattad av en polis när jag försökte anteckna saker med bläckpenna vintertid. Man ska ha blyertspenna på sån här alltid. Evenemang.
Okej, okay, så du hade med dig blyertspenna?
Jajamän, jag var förberett.
Ja. Såg du några nya bilar som du hajade till på? Det är ju... alltid så, tycker jag, att man träffar nya människor och ser nya intressanta bilar.
Det är ju så otrolig blandning. Det är ju allt ifrån liksom Volvo och Saab till Ferrari.
Mm.
Det är så den här blandningen av folkbilar från förr till sportbilar.
Och även
lite nyare.
Ja, precis. Det tycker jag är kul.
Jag tror vi kan räkna in 3 stycken New Mini av olika generationer.
Mm.
Och en klassisk Mini. Så att det alla är välkomna. Om det är en entusiastbil så för dig så är det ju, ska du ju komma.
Mm.
Eller till exempel en Nevs. Hade vi där?
En sån här Emily GT eller?
Nej. Nej, men alltså den som gjordes då är det 2014. De här 9.3 NG.
Just det.
Nevsarna som du ska köpa på nätet.
422 stycken tror jag det var, någon sån där som tillverkades.
Mm.
I 2 färger.
Ja, och när man då...
Vilken var den, svart eller var den silver?
Den var svart.
Mm.
Det är snyggt.
Mm.
Och jag fick se hur det, jag kunde inte låta bli att håna honom lite för att det är Volvo-stolar i den då.
Mm.
Man kan liksom peta lite i magtrakten sådär på en Saab-man på så vis. Varpå han då öppnade bakdörren och visade att man kunde liksom se att tygmattan som låg då för baksätespassageraren, att den var ju anpassad för originalstolarna, så att det var liksom fel mått på avskärningen på på mattan där. Där man då hade av olika skäl så kunde man inte få tag på en stol som 9.3 NG hade, utan man fick ju köpa in Volvo-stolar istället då.
Från XC90.
Var det så till och med?
Ja.
Ja. Fick plats dem också.
Ja,
ja.
Jo, men de känns ju lite för stora i den kupén.
Mm. Alltså det var väldigt roligt så länge det var.
Mm. Jag tror att det var så att GM hade fortfarande kvar det här patentet på de här whiplash-skydden.
Ja,
okay. Därför så kunde de inte använda dem helt enkelt.
Mm.
För det var flera stycken sådana GM-patent som stoppade Nevs.
Mm.
För de hade inte köpt utav GM, utan de köpte av konkursboet. Så att
Just det. Mm.
Ja, då är det otroligt att det gick att peta ihop en bil.
Det är verkligen... jag tror inte det skulle gå att göra idag.
Nej.
De fick ju lite dispenser där på fotgängarsäkerhetskraven och så där, för att de skulle bygga en liten serie och så. Men, det är 10 år sedan nu.
Mm.
Det har hänt mycket sedan dess.
Verkligen.
Några andra spaningar från 2024 års första frukostklubb?
Ja, jag blir väldigt glad att se en öronapparatsfärgad Volkswagen Golf.
Okej.
Okay. Jag tycker det är roligt det här hur intresset för bilmodeller brukar ofta börja högst upp i skalan på med de fräckaste sportiga modellerna, och sen så med tiden an så här så kommer intresset även för de här enklare basmodellerna.
Mm.
Och det har man ju sett på alla möjliga bilmodeller och bilmärken. Och Golfettan har en sån här modell som jag har gått och väntat på att intresset ska komma mer för. Och här om året när vi var i Bremen på Bremen Classic Motor Show så blev jag så glad när jag såg så många 70-talsgolfar i olika glada 70-talsfärger.
Mm.
För länge var det ju bara GTI. Det var bara GTI som gällde. Om man såg en Golfetta så var det en GTI.
Mm.
Men så därför blev jag väldigt glad att se även här på våra träffar på frukostklubben en sån bil.
Mm. Ja, golfen fyller ju alltså 50 år i år.
Mm.
Det är
helt sanslöst.
Nästan lite svårt att tänka sig.
Mm.
Bilar som man faktiskt kommer ihåg när de var nya, när de kom.
Ja.
Ja. Ja, men det är alltså första utav hur många frukostklubbar är det i år, Björn?
Alltså det är ju fler än någonsin. Det är 33 stycken totalt. Så att, och så var det en som Fredrik var på, och sen var ju frukostklubben Norrköping då tätt efter i söndags.
Det var kallt där också, men inte snö tror jag.
Så nej, de hade också kallt, men jag tror att de slapp skotta.
Och de hade också bra uppslutning.
Ja, det var många som kom där också.
Mm.
Så jag tror att det är många som är sugna. Nu är det många som är sugna på den här säsongen. Så det är alltså det är 31 tillfällen kvar. Så det finns ju ett antal att åka på.
Och det är ju några som har tillkommit i år som arrangörer. Det går ju till så här att det är en klubb eller en konstellation av entusiaster som bestämmer sig för att de ska hålla en frukostklubb i sin stad eller sin region.
Mm.
Och så hjälper vi till då. Klassiker hjälper till med marknadsföring och lite, så här, lite inspiration och så där. Men det är ju de klubbarna är ju verkligen oumbärliga det här. Och nu är det alltså 10 olika såna här konstellationer i år, och det är 3 stycken som har tillkommit bara för 2024.
Ja, det är helt otroligt faktiskt. Det är så spridda över landet också.
Ja.
Det är i Dalarna så har vi fått ny kraft. Där är det ju DAK, Dalarnas automobilklubb, som står bakom och arrangerar 2 träffar. Och så är det på Gotland, det blir en träff i Visby. Och så blir det Hässleholm på Motorhistoriska dagen 6 juni. I Visby så är det en entusiast, Anders Odén, som arrangerar, drar ihop frukostklubben där. Kanske en del som känner igen honom, för han ordnar ju Öresan, som det hette här i krokarna, som nu faktiskt har flyttat med till
Lidingö.
Ja, precis. Och den har flyttat med till Gotland nu när han har flyttat. Och i Hässleholm så är det en sammanslutning av främst engelska bilklubbar som tillsammans med MRF också och bra backning från Hässleholms stad kommer att ha en träff mitt på torget där.
De börjar lite lugnt, de provar med varsin träff på Gotland och i Hässleholm, och sen så är det 2 träffar i Dalarna, men kanske blir det fler till nästa år.
Ja, det hoppas vi på naturligtvis.
Mm.
Och i Dalarna så är det då en träff i Rättvik och en träff på Sollerön.
Man ska dra 3 nyckelgrejer med frukostklubben. Vad är grejen, Björn?
Ja, men grejen, en av de största grejerna tycker jag, det är att det är tidigt, och inte för att det ska vara tidigt. Inte för att det ska vara 4:44 som man måste gå upp. Men grejen är att man får vara fri själv. Man behöver inte trängas med vanliga svenssonbilar. Utan de som är ute och åker då, det är i stort sett andra entusiaster. Så man får ha landsvägen eller stan för sig själv. Det är ju en kanongrej. Kanske den viktigaste. Sen så är det ju ett jättebra tillfälle att träffa nya människor. För det här är ju väldigt... Det ska vara väldigt enkelt. Man kommer dit, man ställer sin bil och man pratar med nya kompisar och gamla kompisar. Och sen så har man ju faktiskt en hel dag på sig och göra annat. Det kanske finns något annat evenemang att åka på. Man kanske vill åka på loppis, eller så vill man bara åka hem och putsa på bilen eller ta det lugnt på eftermiddagen.
Ja, det är en bra idé.
Jaha, behövde du ta det lite lugnt på eftermiddagen?
Nej, jag gjorde ju inte det, så jag var ju lite konstig framåt kväll. Ja, nej, men det är jätteroligt. Jag tycker det är jättekul med de här träffarna, men det tar sin tribut framåt eftermiddagen.
Mm. Jag tror man ska ta den där tuppluren, ja, faktiskt.
Och det är också en väldigt bra grej med helg att man kan göra det faktiskt. Ja, ja. Det är också bra helgkänsla på den.
Mm.
Och inte minst det här med att kunna få med sig färskt bröd hem till frukost som man kan äta själv eller dela med andra.
Ja, det är ett bra tips.
Ja, det är bland det roligaste. Den här gången fick jag vänta på att bageriet skulle öppna.
Då är man tidig.
Ja.
Ja, det är lite olika tider. I Stockholm och Göteborg så är det 6 på morgonen.
Mm.
I Norrköping vet jag, där börjar man 7 och det kanske man gör på lite andra platser också.
Ja, det är lite varierande starttid. Och det hänger väl också ihop med att jag menar, här i Stockholm och i Göteborg till exempel så även här i morgnar så kan det vara ganska mycket trafik och folk ute om man väntar lite för länge. Så där är det bra att vara verkligen tidig.
Mm.
Det kanske lite lugnare på andra orter. Men det varierar och alla datum, alla tider och alla arrangörer som man kan tänkas behöva information om. Det finns ju på classic.nu/frukostklubben. Så där finns allt. Alla datum, alla tidpunkter.
Och där kan man också anmäla sig till frukostklubbens nyhetsbrev.
Ja, det behövs i det här laget.
För då får man en liten påminnelse när den frukostklubb som ligger närmast den, om man nu har valt den i sin... Man kan välja vilka man vill bli informerad om. Så får man ett litet mejl någon dag innan för att bara påminna om det. Och kanske också den senaste informationen om det är något nytt som gäller just för den här platsen.
Jajamensan.
Så klassiker.nu/frukostklubben. Där finns alltid den senaste informationen och det finns ett nyhetsbrev. Sen har vi ytterligare en nyhet för 2024.
Oj!
Det är nämligen så att alla som är på frukostklubben, som deltar i frukostklubben, har möjlighet att vara med i vår undersökning om frukostklubben, om besökarna där. Och alla som är med, den pågår under hela säsongen fram till och med september. Den sista träffen är 21 september i Göteborg.
Mm.
Och fram till med dess så kan man vara med i den här undersökningen. Och då har man också chans att vinna väldigt fina priser från Klassiker och Verktygsboden. Bland annat en verktygsvagn och polermaskin och en himla massa frukostmuggar som lottas ut. Så att håll ögonen öppna när du är på frukostklubben så får du reda på mer om den här undersökningen så kan du vara med där.
Precis, det är kanongrejer och men det ska göras på plats. Det är på själva under klubbträffen som man fyller i det här. Så att kom och fyll i och var med och ha chans.
Japp. Den 14 april är markerad i alla Volvo-entusiasters kalender. Det var nämligen den dagen 1927 som den första Volvon enligt legenden rullade ut från fabriken. En ÖV4 som ibland kallas Jakob och det där kan man fundera lite grann över hur korrekt det är. Men den 14 april så hände, i år så hände det någonting annat.
Ja, då var det premiär för World of Volvo, en märkesbyggnad mitt i centrala Göteborg, precis söder om Liseberg, invigdes då.
Och vad är detta?
Enligt Volvo så är detta ett upplevelsecenter. Det är inte ett museum.
Okej, okay, men det följer på stängandet av Volvo museum.
Ja, men inte bara faktiskt.
Nej.
Utan det har ju funnits ett besökscentrum inne i Torslandafabriken också. Redan när jag säger det så hör man ju problemet. Att det låg inne på fabriksområdet gjorde att det var lite bökigt. Så att det som då har visat Volvo idag inne på Torslandafabriken ersätts ju också med det här. Men också då museet som ju har stängt på grund av att man har sålt området och där ska det bli en färjeterminal av den gamla museibyggnaden.
Okej.
Så att det är ju anledningen till att man behövde ta ett beslut om att förändra och bygga något nytt.
Och då fick man alltså tillgång till den här tomten mitt i centrala Göteborg.
Det måste ju vara... och vad låg där förut då?
Ja, vad låg där förut?
Saabs växellådsfabrik.
Jaha, okej.
Okay. Och det har man faktiskt sparat några lampor ifrån. Så att om man går runt där så kan man se några lampor från Saab-tiden faktiskt. Så det är kul.
Och du fick komma dit till World of Volvo bara alltså några dagar före öppningen för att få en liten smygpremiär kan man säga.
Mm.
Och om detta finns det en liten film på klassik.nu Men berätta lite grann, vad är ditt intryck av den här nya?
Det är ju en stor byggnad. Det är ju glas och det är limträ och en väldigt stor trappa som leder upp till en fin restaurang. Och sen så går man en trappa till och då hamnar man på en utställning. Och på som så många andra museer, det här säger Volvo är inte ett museum. Men på många museer så ska det ju vara interaktiva element. Och det är det här också. En del var roliga och underfundiga och intressanta och en del kanske, jag vet inte riktigt om jag är rätt målgrupp. Jag fick till exempel prova på att hur det känns att vara i en vindtunnel. Det innebär ju att det är som att man blir blåst i ansiktet helt enkelt.
Kände du dig blåst när du var där?
Nej, det vore väl lite elakt. Men lite blåst på att man får nog gå, om man älskar Volvos bilar eller om man älskar bilar i allmänhet, så får man nog gå väldigt långsamt för att inte bli blåst på att man plötsligt är ute ur utställningen. För det är inte stort. Det är det inte. Det är ett stort hus men en liten utställning.
Okej, och det är ju så här också att det inte bara är Volvo personbilar.
Nej, det roliga är ju att när Volvo-museet startade på 90-talet så hade ju alla delarna av Volvo samma ägare. Sen så såldes ju Volvo Cars till Ford och sen har det sålts igen. Men det förändrade ingenting för museet, utan museet hade ju allt från Volvo-bilar till Ariane-raketer och pentamotorer och lastbilar och grävmaskiner. Och det har det här inte museet också.
Det har man lyft över dit helt enkelt.
Ja, jag såg ingen Ariane-raket i alla fall. Nej. Men jag såg en pentamotor.
Det är bilar och det är lastbilar och det är bussar.
Ja, och en pentamotor såg jag i alla fall.
En grävmaskin.
Mm. Det är det. Uppemot 50 fordon säger man. Så det är, om jag räknar rätt, så är det en tredjedel ungefär vad som fanns förut. Jag tror att det kröp uppemot 150 på slutet på museet.
Mm. Men det var av utställda bilar?
Ja,
eller fordon.
Precis.
Det har
ju ökat på väldigt mycket på senare år, för att nu är det ju systematiserat att så fort den sista exemplaret tillverkas så kommer det åkande till samlingen.
Även det första eller?
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Det borde man ju tycka. Mm. Jag får ta reda på det.
Mm.
Och ett sånt exemplar fanns ju här till exempel. Det sista exemplaret av XC90.
Okej. Okay.
Som ju var någonting som bar upp.
Alltså första XC90?
Ja, precis. Första generationen av XC90.
Mm.
Så det är ju roligt att se för sig.
Ja, men kändes det som att urvalet var bra? De hade då en begränsad möjlighet att visa allting.
Ja, det är väl lite sån skillnad mellan att lyssna på originalalbumet av en artist eller att lyssna på en best-of-samling kan man säga. Ja, mm. Det är liksom en lite... Ja, ett bra urval på de största slagarna.
Mm. Mm.
Men också får man ju tänka på att en biltillverkare har ju, det här är ju Volvos egna anläggning, så de får ju kurera det här så som de vill. Och då blir det väl lite, då vill man ju naturligtvis lyfta fram de kärnvärden man har. Som man pratar om miljö och man pratar om säkerhet, så att då har ju den här säkerhetsexperimentbilen VESK en given plats, men också att man har inte mindre än de två enda historiska försöken till elbilar lyftes fram. Det blir en viss överrepresentation kan jag då tycka, men de skulle ju fram då förstås.
Vad var det för någonting då?
Ja, det är ju dels prototypen som inte ens har ett namn. Jag tror att den heter bara elbil med stort E från 70-talet. Gjordes i, är det två eller 4 exemplar. Det finns bilder på 2 i alla fall.
Ja.
En liten elbil som är väldigt, väldigt liten. Och den ena kunde man lyfta ur hela batteripacket. Sådär. Inte mycket till designövning. Ganska raka linjer. Sådär. Och den andra är ju då C30 Electric som det gjordes en liten flotta av som man kunde leasa.
Just.
Det är väl sådana saker jag gick runt och tänkte på. Jag sprang runt där.
Men deras nya bilar, för de gör ju en väldigt massa elbilar
precis.
Nu.
Jag tror att jag tänkte på historiska elbilar. Ja, det är ju det också, att det här ska då vara någonting som visar Volvo förr, idag och i framtiden. Och det där idag var nog inte riktigt färdigt på den här visningen. För att det kommer nog att bli tydligare sen. Det finns ju Bland de saker man ska kunna göra här, det är ju inte bara den här utställningen, utan man ska ju kunna äta gott och man ska kunna också köpa sin eller hämta sin Volvo där. Och det är ju ett program som har pågått i många år för amerikanska turister, att de har kunnat hämta sin bil i Göteborg, göra sin Europaresa som de har väntat efter i många år säkert. Och sen då få sin exemplar som man kört i Europa skeppad till USA. Det programmet ska ju utökas nu att gälla även kanske till och med svenska kunder.
Så man kan välja att hämta den hos Volvo eller Volvo?
Ja, och det är ju någonting som till exempel finns hos BMW i München. Där har man ju också ett museum och sen så har man ju då en mer öppen utställning där man också då kan hämta sin bil inne i den här anläggningen till exempel. Så det finns ju förbilder.
Mm. Kommer det att bli shuffle i låtlistan då? Kommer man att byta ut de här bilarna eller är det statiskt? Ja, nu blir det så här.
Det ska shufflas och det finns till och med, det är ju 5 våningar och det finns alltså en jättestor hiss så att det går att köra allt ifrån små PVs till lastbilar, wow, moderna lastbilar i den här hissen.
De är stora.
Buss går också bra. Ja, så där kommer man kunna, och det, man ser också på presentationen är ju, det är också en fördel att det är faktiskt väldigt öppet och fint runt varje bild. Det är inga stängsel och grejer utan det är inga små staketsar, utan det går ju att ta fina bilder eller och stå väldigt nära bilarna. Mm. Det måste man ju säga positivt. Men det går ju också, man inser när man ser dem att det går ganska lätt att byta ut bilarna på de här plattformarna som de står.
Mm.
Jag såg någon bild tagen på kvällen, på premiärkvällen.
Ja.
Det blir ju väldigt fint där när, ja, när det belyser så de här träbalkarna och alltihopa. Och de har lagt ner väldigt mycket tid på att få till stämningen där.
Om man tycker om att fotografera så kanske det är någonting att föreslå, att man försöker komma dit när det är mörkt, för att det, annars blir det väldigt mycket motljus.
Mm.
Eftersom det är jättefina glaspartier. Så att det blir mycket ljus in på.
Mm. Ja, men det har vi ju i Sverige gott om.
Ja,
mörker.
Ja. Jag såg det som en fördel i det här fallet.
Ja, precis.
Ja, men den roligaste bilen att se i den utställning som finns nu var faktiskt Irv Gordons Guinness rekordvärdbil. Den bil som har den privatägda personbil som har körts längst under en persons ägo. Be mig inte säga siffrorna här nu, men han har kört väldigt långt.
Ja, och det är en Volvo 1800S.
S, ja, precis.
En röd.
Oh.
Och han gjorde det också med samma motor, va? Eller?
Ja, 2 gånger renoverades motorn. Men
det var samma motor?
Ja, men det är ju en bil som är använd. Och jag fick faktiskt chansen att sitta i den. Och jag satt helt okej. Okay. Jag misstänker att sätet också har renoverats några gånger. Och eftersom det här inte var, när museet hade varit öppet, så gick det ju öppna bakluckan också. Det, liksom den här doften av gammal bil som kom upp när man öppnade bakluckan. Och det låg lite verktygsgrejer där och sådär. Det var det roligaste den här dagen.
Mm. Men ja, det här World of Volvo då, efter din film där så är det ju flera som har kommenterat och så, entusiaster, om att det här är ju ingenting mot vad Volvo-museet var vad gäller bilar och så här saker. Men samtidigt så måste man ju kanske förstå att det här är någonting annat. Att det här det vänder sig till en annan publik än vad Volvo-museet gjorde.
Ja, så är det ju förstås. Man tycker att det är viktigt att alla ska känna sig välkomna här. Det ligger nära Liseberg, det ligger nära... Ja, det är många turister som kan komma hit. Man hoppas förstås att det ska komma väldigt mycket människor.
Många, många fler än vad som kom till Volvos museum ute i Arendal.
Ja, det var ju... För oss som kör bil när vi ska hämta saker i kylskåpet så var det ju inget problem. Men för den som inte gör det så var det gick till exempel inga bussar alls dit på helgerna.
Okej.
Okay. Så att det var lite svårare att ta sig dit faktiskt. Det var.
Ja. Mm. Och sen kan man ju också tänka sig att det har varit ganska snårigt för dem. De har ju hållit på väldigt länge och planera för det här.
Ja, jag tycker det har ju gått otroligt fort. Jag menar, stora byggprojekt i Sverige brukar ju försenas av mängder med skäl. Men det här har ju gått väldigt fort, måste man säga.
Mm.
Och så har det verkligen gått enligt plan. Så att någonstans så, jag vet inte om jag är tråkig om jag säger så, att det var ju precis så som jag föreställde mig. För att det var ju det här man sa att man skulle göra och nu har man gjort det.
Ja.
Man har byggt en anläggning som ska vara för alla och att byggnaden i sig är imponerande, men och att det skulle bli en mindre utställning, och det har man gjort.
Hur var museishoppen?
Det var lite urplockat. Men jag hittade mina egna böcker där faktiskt. Det var bra,
ja, det var ju bra. Ja. Köpte du allihop?
Ja. Fick du dem signerade?
Nej, men ärligt talat, det var mycket leksaker för mindre barn.
Ja, okej. Okay.
Men kanske också lite samlarbilar och sånt där. Men man ser kanske också där att det var, betoningen var på leksaker för mindre barn.
Men man har ju då alltså också fram till öppnandet av World of Volvo så var man ändå ganska noga med att berätta att det kommer att komma någonting som mer ersätter museet. Som man då, men vi har till och med fått ett namn på det.
Ja, The Vault har det kallats.
Valvet.
Ja, och det är ju så att totalt sett så har man ungefär 350 fordon i sin samling. Och det återstår, de här måste ju förvaras och de förvaras väl. Det har byggts en ny anläggning, en ny byggnad för att de här ska kunna förvaras väl.
Men, och åka buss dit?
Ja, precis. Frågan är om det ens kommer in. Du kommer absolut inte in nu i alla fall. Och det är väl det som är frågan. Om jag får hoppas och drömma så vore det ju fantastiskt om det så att säga fanns två anläggningar där man kunde få se Volvo-bilar. Att det fanns en möjligheten att det fanns en liten möjlighet att köpa biljett och komma när du vill, gärna 7 dagar i veckan. Men om det verkligen blir så, det återstår väl att se. Jag tror väl att det är mer sannolikt att det kan bli så att det här The Vault kommer att visas för grupper som har bokat sig på något vis vid speciella tillfällen.
Men då kanske man också kommer att visa upp fler bilar.
Ja, ja.
Än då får vad man någonsin har fått se i Volvos museum. För absolut. Det där har ju alltid varit bilar som varit undangömda och i lager och så.
Absolut. Men du, Carl, har ju varit på ett museum i England där man har liksom dels det fina museet, men sen har man då, kunde du gå ner och se resten av samlingen också. Tätt packade, men ändå att du fick se allt.
Ja, jag har varit på några olika sådana museer. Om du menar det i Coventry, så var ju faktiskt det att där var det museum som var, där var det precis så att det var ett museum som var öppet för allmänheter och sen så fick vi tillgång till det här lagret. Mm. Men det finns ju andra sådana museum. Om man tänker på British Motor Museum, gamla Heritage Trust museet i Gaydon. Mm. Där har de ju då en väldigt kurerad utställning och sen så har de en hall bredvid där bilarna står verkligen neck to neck, liksom, verkligen parkerade, men man kan ändå titta på dem där och de står öppet och det är allt möjligt från gamla säkerhetsbilar och till konstiga prototyper och så. Och så där har de både och.
För om vi ska vara ärliga så är ju inte Volvo, men det här påminner ju om flera andra saker som vi har sett också, till exempel Autostadt i Wolfsburg som ju är en enorm, det är ju som en mindre by där man går runt i enormt jättefina hus som har byggts och det är ett hus per bilmärke som ingår i koncernen och så finns ju då Autostadt som är ett museum inte bara för koncernens bilar utan för hela världens bilhistorien. Ja. Precis. Och där naturligtvis Volkswagen har en stor del att berätta naturligtvis, men det är bara ett av alla andra bilmärken.
Mm. Men sen har de också ett museum bara för Volkswagen.
Exakt, det gamla museet.
Ja, som fortfarande är öppet.
Ja, och det
också det här är lite mera för de lite mer specialintresserade.
Ja, men där gick det ju att köpa en biljett och bara gå in och det är det jag hade hoppats att det skulle gälla även i Göteborg.
Mm.
För det här gamla museet, även om det var när vi var där så var ju lamporna började peka åt fel håll och så de pekade förbi bilarna och de började stå lite undanträngda.
Men det är någonting spännande med
ett
sånt
museum. Ja, det är helt underbart.
Man går runt och upptäcker saker och ting och man kommer ju objekten väldigt nära.
Ja. För där fanns det ju fantastiska prototyper och jätteknasiga bilar.
Verkligen. Och de står väldigt tätt packade kanske.
Mm.
Vad kommer det att kosta att gå in på World of Volvo?
Ja, det är väl fritt för upp till en viss ålder om man är barn. Men annars i vuxens sällskap. Men annars är det väl mellan 180 och 250 kronor ungefär.
Men sen kan man också, om man inte vill titta på utställningen så kan man bara gå där och äta mat. Och
då kan man äta mat, precis.
Man kan gå till museishoppen.
Ja, och säkert också se det här med dagens bilar förstås och sådär lite sånt. Och det är ju en imponerande byggnad så det kan ju vara värt ett besök bara för det om man inte är så intresserad av det kanske.
Nej. Mm. Så kontentan, rekommenderar du ett besök på World of Volvo?
Ja, det är väl nödvändigt. Jo, men det måste man väl göra. Men man måste som sagt ta mina ord för att gå med små steg och titta noggrant på det som är utställt.
Men kanske ger ett lugn att man kan supa in varje grej istället för att behöva och verkligen ta in historien på varje exemplar.
Så. Ja, absolut.
Pratas det förresten om exemplaren i skyltar och så här? Hur mycket skyltar är det?
Ja, det finns skyltar. Det gör det. Mm. Men det gör det var, om man till exempel söker årsmodell på det utställda exemplaret, det här, vad jag kunde se så var det lite dåligt med det till exempel.
Okej.
Okay. Då talar man rent allmänt om modellen. Mm. Men det var roligt. En annan bil som inte har ställts ut på Volvo Museet var ju en nu kommer vi tillbaka till det då, en Volvo 360. En Volvo 360 GLT som har som kommer från Storbritannien, och den hade då varit nog den en av få bilar som hade registreringsskylten kvar och hade en sån här liten emblem från företaget som har sålt den och sådär. Och det tycker jag är fiffigt, för det är ju faktiskt en bil som sålde ju över 1 miljon exemplar, så att inte minst runt om i Europa så var ju det en vanlig bil.
Och varför valde man just en bil från Storbritannien då?
Jag tror att man har kommit över det här exemplaret och den här bilen är väldigt, väldigt fin. Den är använd och har haft en privat ägare så vitt jag vet, och den har gått 3000 mil men ser jättesnygg ut.
Men sen var väl 360 också, 300-serien överhuvudtaget, var
ja, det är en brittisk,
England var
ja, det är
en av de starkaste marknaden.
Absolut.
För den.
Ja, precis. Så det tycker jag är pikt. Mm.
Ja, avsnitt 130 av Studio Klassiker börjar närma sig sitt slut. Men först så vill jag påminna om möjligheten att prenumerera på tidningen Klassiker. Och just nu har vi ett specialerbjudande. Om du går in på klassiker.nu/extra så finns det ett erbjudande om prenumeration där. Och då ingår även det här digitala medlemskapet som gör att du får tillgång till allting på vår hemsida klassiker.nu. Sen ska jag berätta att vi har precis utkommit med ytterligare en samlarutgåva i vår serie. Och den här gången så är det BMC, alltså British Motor Corporation, som avhandlas från 1952 och hela vägen fram till det blev British Leyland 1968. Och det är ju då verkligen en blandad kompott med bilar som rymdes. Det var många varumärken som rymdes under det här. Vilket är det första BMC-märke du kommer på, Björn?
Ja, det är Morris.
Mm. Austin.
Okej, okay, så det är direkt här, för det var ju så i England att det fanns ju, antingen körde man Morris eller också körde man Austin, och sen plötsligt så blev de här två
kompisar
på något sätt. Men det dröjde ganska länge innan folk och företaget erkände detta.
Ja.
Men tack vare Austins motor som satt i A30 så fick Morris Minor en mycket bättre motor än den här sidventilaren till exempel. Så att man Så jobbade man sig framåt, och det var i alla segment från hundkoja upp till riktiga lyxbilar.
Mm. Ja, det är lätt att skoja om det här med så kallad badge engineering, och att det där var liksom bara en nedgångsspiral när man slog ihop alla märken. Så där. Men just det där du nämnde där med motorn där, det var ju verkligen ett lyft för Morris Minor.
Mm, precis. Och det var mycket roliga grejer som kom ut av det här och sånt som vi älskar att prata om.
Absolut.
Så att vi är tacksamma för att BMC satte på olika varumärken på samma bil. Och det här med badge engineering, det är ju något som genomsyrar hela branschen här. Stellantis som vi pratade om för ett tag sedan, de har ju den här Alfa nu som heter Junior. Den har ju åtminstone 7 olika syskon med Opel och med Vauxhall och med Fiat och Peugeot och allt vad det kan vara. Även om det inte är lika kanske inte riktigt lika uppenbart som det var på BMC-tiden.
Nej, men det är ju, alltså dela plattformar och dela grejer med varandra, det är ju, så är det ju bara nu. Så att de var bara tidigt ute.
De var bara tidigt ute. Sen hade de, om de hade liksom själva erkänt lite mer att det var samma märke istället för att sätta dem mot varandra, så hade de kanske, ja. Men det är, man lär sig. Det är i alla fall, och om du går in på www.klassiker.nu/bmc så kan du läsa mer om den här samlarutgåvan. Och ganska nyligen har vi också kommit ut med en om Opel, och det är /Opel då, och en om Peugeot/Peugeot. Så att gå och kolla lite grann på våra samlarutgåvor i vår shop. Med detta vill jag tacka så mycket för att ni har lyssnat. Jag heter Carl Egelius och jag tackar Fredrik Nyblad.
Tack.
Och Björn Meijer.
Tack, tack.
På återhörande.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ja?
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.